Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej och välkommen till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Härligt. Nu har vi haft lite tekniktrubbel här, Oskar.
Ja, så det drar ut ibland på det man på adventfirandet.
Ja, precis. Det är faktiskt första advent här och vi sitter väldigt mysigt i våran studio här. Och vi har ju en gäst med oss idag som också ser ut att ha det ganska mysigt, eller hur?
Verkligen. Vi skulle ha haft lite levande ljus tända, tycker jag.
Ja,
och en liten rostemacka med god juleskinka på och lite senap har varit gott.
En rostemacka, ja precis. Ja, men det är ju bland det godaste. Vörtbröd med stark senap och julskinka på. Det är en favorit.
Har du käkat någon julskinka i år?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, inte jag heller.
Om man, ja, kanske att jag käkade någon i början på januari där, det vet jag inte.
Förra år? Ja, så men, ja, år, just det. Jag tänker så här på rester och så.
Ja, exakt.
Prata om rester och så, så läste jag en artikel om en tjej i Trollhättan faktiskt som hade beställt mat via Foodora och fick aldrig hemlevererat maten. Och så 3 veckor efter så knackade på dörren och då får hon hemlevererat sin rätt som hon hade beställt. Och den var helt möglig.
Nej.
Så frågan är, vad är det som har hänt?
Ja, det kan man undra. 3 veckor senare, ja. Den är ju inte jätterolig.
Nej, jag såg i nyheten idag.
Ja, idag?
Ja, idag faktiskt. Medan du höll på med teknikstrul där så höll jag på och läser lite nyheter.
Då läste du nyheter.
Men det har varit en intensiv period för mig i alla fall. Jag har ju fan grejat enormt mycket med mitt boende. Jag ska ju flytta, är tanken.
Tanken är att du ska flytta, ja. Så om det är någon som känner att de vill flytta till Trollhättan här nu så ligger ju Oskars boende ute till försäljning.
Precis. Mm. Och, men det har varit väldigt hektiskt faktiskt. Det tar tid alltså. Man ska putsa, man ska ta bort och man ska greja inför plåtning och allting.
Det är ett heltidsjobb att sälja boende idag. Alltså, ja.
Fruktansvärt.
Vi gjorde ju den resan för lite drygt 1,5 år sedan, jag och Anna.
Mm.
Och det är hektiskt.
Men det jobbiga är nu att vi måste ju sälja innan jul för att mitt avtal ska gå igenom det nya huset.
Ja.
Så det är faktiskt väldigt, väldigt spännande tid här faktiskt. Så det är inte, vi får inte ens julpynta hemma, det är lite tråkigt. Vi får julpynta här i lokalen, tycker jag.
Ni får inte julpynta?
Nej, på grund av visningar och så.
Asch.
Ja, så är det faktiskt. Men vi ska ju faktiskt prata med Anders Högström. Var det så? Var det rätt namn? Mm. En fråga jag alltid, men det stämmer nog så. Du nickar där borta, Anders, va? Jajamän, jag är inte så dålig på efternamn alltid ändå. Men det här är faktiskt ett avsnitt som jag tycker är superspännande. För att det här har ju liksom, det har lite med att göra med min och min ungdom. På något sätt har liksom kopplingar till vad Anders var involverad i en gång i tiden.
Absolut.
Och det var ju, jag var ju rädd, jag var mer rädd för spöken då än vad jag var rädd för Anders och hans gäng. Men, men jag kommer ihåg att jag cyklade iväg på nätterna på, förbi. Vi pratade med Anders från, som startade faktiskt Nationalsocialistisk front en gång i tiden. Och inte för att han var ju kanske så mycket i Trollhättan, men det var ju mycket nynazister i Trollhättan. Och då var jag ju ganska rädd för dem också, självklart. Men jag var ju mest rädd för spökena, för jag cyklade hem när jag var lite yngre förbi våran fritidsgård där de hade sin lilla liksom, vad ska jag kalla, bas.
Absolut.
Och cykla förbi där istället för att vara hemma bland spökena. Så det är lite kul ändå.
Absolut. Så att, men Anders, han jobbar ju som föreläsare idag och förespråkar det här med förändring.
Mm.
Och och han är en sann inspiratör. Så jag tänker att vi bjuder in Anders i samtalet här. Välkommen Anders!
Hej, hej, tack!
Hej! Hur står det till hos dig?
Ja du, vad ska man säga? Ja, det som du säger, det är ju första advent och det är helt underbart. Men jag är snuvig och har feber och är eländig. Och som vi nämnde innan, det är så när vi män, eller pojkar blir det väl när vi blir förkylda och sjuka. Vi är ju fruktansvärt eländiga och jag är ju en av dem. Där jag blir ju oerhört liten och fånig när jag blir sjuk. Så att jag har känt mig döende här nu ett par dagar. Men jag ska göra vad jag kan för att...
Du ser stark ut ändå, tycker jag.
Ja, jag tycker också. Du ser väldigt stark och fräsch ut för att vara så.
Det är ju tur att inte det här syns i alla fall. Men jag tackar så hemskt mycket för de vänliga orden.
Men Anders, om vi börjar med egentligen... Vi presenterar dig på lite... På det du gör idag och så pratar vi lite grann om din tidigare liv och lite sånt. Vart egentligen befinner du dig i Sverige när du växer upp liksom, när du börjar gå högstadiet liksom, vart är du då?
I Karlskrona, Blekinge län. Karlskrona är väl, ja, om det är känt överhuvudtaget så är det väl kanske, det är ju ett världsarv, så att det är ju egentligen det är en väldigt intressant stad med en intressant historia, men det är ju, ligger ju lite i en avkrok och det var väl själva anledningen på något sätt från början. Men det är väl en stad som många säkert har kört förbi men inte riktigt tittat in i.
Här finns det mycket där, att jobba med Anders och hela hans historia, så att det här kommer bli så jävla coolt faktiskt. Men är du ensam barn?
Vad sa du?
Är du ensam barn?
Nej, jag har fyra syskon.
Absolut.
Eller hade det, jag har sagt. Mina två bröder finns inte längre med.
Oj då, ja, beklagar det.
Vad säger du så?
Ja,
vad var det man sa?
Ja, vi pratade ju med en sorgeterapeut här om sisten, så då säger man inte att
man beklagar sorgen.
Nej, man beklagar sorgen ska man inte säga, utan man
beklagar förlusten.
Man beklagar förlusten.
Mm. Kanske är sådär.
Jag tror faktiskt att vad man säger är inte alltid så viktigt, utan jag tror det ärliga uppsåtet så att säga skiner ofta igenom. Ibland kan det, nu är jag ingen expert på det där, kanske ganska dålig egentligen. Men jag tror att är man ärlig i det man menar så på något sätt så skiner det igenom ganska tydligt. Och sen är det ju inte lätt. Jag menar, vad ska man säga om en sån sak?
Exakt, precis. Nej, det är inte enkelt. Men det som du säger, det viktiga är väl uppsåtet med vad man säger. Absolut. Men om vi går tillbaka då, vem var du i högstadiet och gymnasiet?
Ja, egentligen så behöver man ju på något sätt gå tillbaka ännu längre. Alltså jag är ju född och uppvuxen i en, vad ska man säga, normal familj, vad det nu innebär. Alltså mamma, pappa och äldre syskon. Det som kanske skiljer lite är ju att jag var ju lite sladdig, va? Min far var 50 år när jag föddes. Han var alltså född 1925. Och min pappa i sin tur var också en sladdis. Så min farfar är faktiskt född på 1880-talet. Vilket naturligtvis resulterar att vi inte har haft någon djupare relation.
Nej, jag tror det.
Och med det sagt menar jag inte att man behöver vara någon dåliga föräldrar. Eller på något sätt för att man är äldre när man får sitt... den där sista lilla sladdisen, va? Men jag tror väl att framförallt min pappa så att säga, jag menar när jag var 10 år då var han 60, min pappa alltid varit skötsam och ordningsam, gjort det han skulle göra, ha hans gamla betyg, han är alltid toppbetyg i uppförande var det ju då, jobbat statligt, det var viktigt liksom, det var SJ som barn. Ja, man började tidigt på den tiden och sen blev det, låg han på ubåt mellan 41 och 46 och sen blev det SJ hela fram till pensionen då, va. Men jag tror att han var nog inte riktigt beredd på den här killen som kom på slutet där. Jag menar, mina syskon också har varit ordningsamma och skötsamma och gjort det man har skullat göra. Och så kom då jag och jag fogade mig väl kanske inte riktigt för. Och jag var väl i behov av betydligt stramare tyglar än vad mina föräldrar var kapabla att ge. De var väl uppvuxna under omständigheter där det var ganska så, vad ska man säga, när jag hört min far berätta om min farfar så var väl han inte kanske den lenaste killen alltid, va? Och jag tror att min pappas lite, ska man säga, lite flummiga 70-tals uppfostran som ungefär gick ut på att nej, men man gör sina fel och så lär man sig och så går man vidare starkt och så, va? Det funkade ju på mina syskon, men på mig då som förmodligen hade en och annan kombination så föll det inte ut så väl, va? Och jag började mina första år i ett, vad ska man säga, klassiskt sånt här svenskt villaområde, Hässlegården, som ligger ja, en dryg mil utanför Karlskronas centrala delar då, va? Med de här, ja, som vi alla känner igen, röda en och en halvplansvillorna med vita knutar som låg tätt packade där in till varandra. Och jag hade goda vänner som jag umgicks med. Började första klass. Gick första klass i det här området. Och jag ska väl inte säga att jag har jättemånga minnen från den tiden. Men jag inbillar mig i alla fall att jag trivdes i den skolan. Därför att i övrigt så har skoltiden för mig varit allt annat än bra. Och varför jag tror att den på något sätt ändå var god det här första året är att jag har i alla fall inga som helst negativa minnen från första klass. Men så skiljer sig mina föräldrar och man flyttar så på varsitt håll. Jag och mina syskon flyttar med min far och det gör vi till Marieberg som är ett vid tiden då ganska slitet och eländigt sånt här, vad ska man säga. Ja, det var väl tidigare än miljonprogrammen i och för sig, men lite i den stilen. Och kommer då till Kungsmarksskolan som är då ja, någonting helt annat än vad jag var van vid. Och där visar sig också att jag är väl kanske då inte den starkaste studiebegåvningen, så att jag börjar där med att gå om första klass. Och det sätter väl liksom ribban på något sätt. Alltså det gjuter väl liksom en grund för ett utanförskap som jag kanske då inte riktigt förstod konsekvenserna av. Men som vuxen så ser man kanske tendenserna i mitt sätt att vara. Det kom ju en del varningsflaggor.
Hur var skolan?
Fortsätt, det är ju din story liksom.
Men hur var skolan? Alltså, känner du någonstans att under de här åren du gick i skolan och att det liksom satt en prägling på det som händer med dig? Känner du att fanns det någon i skolan som liksom fanns där? Eller var det på den tiden man satte sig i en särklass då som jag fick vara med liksom?
Ja, men alltså lite så var det. Det finns ju saker i dåtidens skola som man ställer sig idag ytterst tveksam till. Det finns ju också saker som jag är oerhört tacksamma för att de fanns. Jag kände ju nog, alltså jag hade ju ett solklart liksom känsla av ett utanförskap. Eller snarare kanske att vara annorlunda. Jag hade inte svårt att få nya vänner, men jag höll mig nog väldigt mycket för mig själv. Och jag blev ju som du sa där med särklass, alltså jag blev ju i princip, vi brukade kalla för trög i gruppen. jag blev alltså inkastad där omedelbart, och där hade vi ju naturligtvis en, det är en stor skillnad från idag, att du blandade ju elever på ett sätt som man inte skulle göra idag, vågar jag påstå. Vi hade ju i, framförallt efter då när jag kom upp i sjuan, så blev jag förvisad till en bondgård som låg i, ute på den, i den karlskronitiska landsbygden. Väldigt pittoreskt. Där fick jag, jag skulle egentligen gå där ett par veckor för att de skulle, jag skulle på något sätt lugna ner mig och landa lite. Va? Det slutade med att jag gick sjuan, åttan, nian där. Vi var fem elever och var väl lika många lärare ungefär. Och det var ju, kan man väl säga, kommunens samlade juveler då, som man hade kastat in här, vi som var intresserade av väldigt mycket, men kanske inte hade så mycket med skolgången att göra. Och där är jag ju ändå oerhört tacksam för att jag fick komma dit och möta lärare som på allvar såg vem jag var. Jag tycker att man skulle reagerat mycket, mycket tidigare med tanke på det destruktiva beteendet jag uppvisade väldigt tidigt. Men jag är oerhört tacksam att jag kom ut till den här skolan. Därför där mötte jag ju lärare som satte ner foten. Och jag ska inte säga att jag inte hade kunnat stava mitt namn eller läsa om jag inte hade hamnat där. Men jag gick från ett definitivt streck i betyget till fullgoda betyg när jag lämnade grundskolan. Och det är jag evigt tacksam för. Därför att på något sätt så la man en grund i mig som jag idag har liksom kunnat utveckla och ta del av och glädjas av i form av ett relativt stort intresse för litteratur, till exempel att läsa, att förkovra mig, ta del av och så här. Va? Och det vågar jag påstå, det hade jag aldrig haft om jag inte hade haft fått möjligheten att undervisas av mycket, mycket bra lärare.
Nej. Men, och sen på något vis då, de här tre åren ute på den här gården gör att du känner dig sänd och att du ändå på något vis få till dig en del av skolgången som du har missat då, från ettan till sexan. Men vad händer sen då? Släpps du lite vind för våg när du börjar i gymnasiet då? Eller vad sker där?
Ja, men det gör jag ju. Och det är ju egentligen någonting som har hänt, vad ska man säga, parallellt med skolgången. Ända från första klass egentligen. Alltså jag uppvisade ju ett oerhört destruktivt beteende. Jag hade en förmåga att hitta på hyss och kanske framförallt att få mina klasskamrater att hitta på massa saker. Jag kunde inte låta bli att klättra och klänga i allting på skolan och skolgården och den stora skorstenen på skolan och väggarna på matsalen och allt vad det nu var. Så ganska tidigt så visade man ju på något sätt att man hade lite, kanske lite mer energi i kroppen och lite svårt att fokusera på skolarbetet. Och när jag kom till den här nya skolan så var ju det, jag vågar väl ändå se att jag tror att dagens, vad ska man säga, utanförskapsområden och de problem som man brottas med numera är väl betydligt tuffare än vad vi någonsin ställdes inför. Men det var ändå så att man kom till en plats där det var lite äldre elever som omedelbart tog en under ens deras beskydd. Men då var det ju sådana här saker att man skulle gå ner till Konsum och snatta tuggummi, och sen blev det chokladkakor och sen blev det cykelstöld och sen blev det inbrott i källarförråd och så vidare. Va?
Hur gammal är du här nu då?
Ja, alltså det här börjar ju direkt. Alltså så fort jag kommer till Marieberg. Jag minns att jag blev direkt, vad ska man säga, attackerad av några av de lite äldre och vad ska man säga, mer bestämmande barnen. Mm. Och det blev ju väldigt tydligt att man fick, antingen så var man vän eller så blev man helt enkelt utsatt, och då var det ju bättre att vara vän. Men att vara vän där, det innebar ju också att man gjorde det som de andra gjorde. Och det är ju så i sådana här områden. Jag ska inte säga naturligtvis att det finns ju jättefina, bra föräldrar i utanförskapsområden. Men det är ju inte sällan som det är föräldrar som kanske är ensamstående eller av olika anledningar har svårt att sätta gränser. Och det hade ju mina föräldrar. Alltså de, som sagt, de erbjöd alltid de basala bitarna. Alltså mat, kärlek och värme. Men satte aldrig ner foten. Såg aldrig de här varningsflaggorna som måste ha ploppat upp överallt och hela tiden. Mm. Och det där utvecklades ju också till andra. För att det var ju så att där mötte jag också, kanske för första gången i mitt liv, invandrare. Jag hade väl ingen uppfattning om invandrare egentligen. Men det blev ingen positiv träff oss emellan.
Vad hände?
Där blev det ju också. Ja, nej, alltså det var slagsmål. De var oftast några år äldre än vad vi var. Och jag menar, det är klart, det var det vi som åkte på stryk. Mm. Och det skapade ju, hat är ju ett väldigt starkt ord, och det vet jag inte riktigt. Jag vill inte riktigt sätta det på en liten kille, utan rädsla. Och rädsla gör ju att man söker trygghet. Där hade vi återigen då de här lite äldre killarna som tillhörde det som då, ja, nej men BSS, Bevara Sverige Svenskt, eller vad man nu kallade sig, va? Där fanns ju de här då som var lite äldre, och så småningom där, var det något som kallades för VAM, Vitaris Motstånd, och man kom i kontakt med dem, och där sträcktes ju ut en hand och erbjöd en trygghet och en säkerhet som jag absolut ville ha.
Hur gammal är du här i det här läget?
Ja, det är väl egentligen i sjuan som det på som jag på allvar börjar få de kontakterna. Sen är man ju, jag menar, vi pratar ju fortfarande om ett barn som man är när man går i sjuan, va? Men jag börjar ju få de kontakterna. Jag hittar ju på en hel del saker vid den här tiden. Jag börjar ju där i 15-16 års åldern, så har jag ju börjat umgås med tankar och personer i min omgivning som, nej men det vet ni ju själva, så du talar om Trollhättan, du känner igen det klassiska med de svarta bomberjackorna och den här biten. Va? Det var väl egentligen betydligt mer än ett behov av samhörigheten än någon flört med nazismen. Men på något sätt så var ju den här stigmatiseringen som fanns kring de här grupperna på goda grund många gånger. Men det blev ju också lite av en självuppfyllande, vad ska man säga, profetia nästan. Alltså att man fick ett rykte. Och som ung kille, så åtminstone jag, så vill jag ju leva upp till det, och gärna lite till. Och det är en liten stad, Karlskrona, så det är ganska så enkelt att chocka medborgarna då med diverse upptåg. Och vi hade ju det som ledde in mig i en direkt kontakt med då VAM, Vitaris Motstånd. Det var att jag hade varit på en fest. Jag skulle hem till Marieberg, och på min väg hem så passerade jag ett bygge, och jag sprang in där. Jag plockade på mig en roller och en stor hink med gul färg, och så blaskade jag väg ner mot infartsleden, alltså vägen in mot Karlskrona stad. Och där låg en gammal, vad ska jag säga, tegellänga av lite större slag. Och jag satte ner min burk där och sen började jag måla. Och jag målade ett jättelikt hakos i den här gula färgen. Den lös över hela infartsleden. Det var ju liksom omöjligt att missa det här, va? Och det var ju faktiskt min väg på något sätt in i den mer organiserade delen av det här. Därför att några dagar senare så sitter den kille på bussen som tillhör just organisationen VAM. Han ser det här, han börjar luska i vem som skulle kunna ha gjort detta. Han får mitt namn, ringer mig och detta måste ju vara, ja, jag tror att det är alltså 91 någon gång där. Då jag på något sätt tar klivet in i det som skulle kunna ses som lite mer organiserad verksamhet då.
Och då är...
Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Är du 16 då, var 91, va? Eller?
Ja.
Precis. Och vad det här samtalet då, vad går det ut på? Värvar han dig då till VAM, eller vad händer efter det här?
Ja, alltså man ska ju ha klart för sig liksom att, som jag nämnde tidigare, och det gäller även när du är 16 år, alltså du är ju fortfarande ett barn.
Självklart, det är man ju. Visst är man det. Ja, och lite som du pratade om tidigare, att det här med utanförskap, och du får uppmärksamhet för någonting som du har gjort, och någon konfirmerar det och tycker att det är bra på något vis. Och det är klart att med utanförskapet och den bakgrunden som du har med skolgången, att du växer på något vis i det, tänker jag.
Mm. Ja, men det gjorde man ju. Och sen var det ju så att ju mer jag växte in i detta, eller tog till mig det här budskapet, attraherades av det, använde det liksom till någon form av yttre attribut, och ju hårdare blev ju motståndet från vuxenvärlden. Och det är ju naturligt och på ett ganska bra sätt. Men jag tror också att man under de här åren så hade man ju en hatkärlek till nazismen. Nu vet jag att nu blir ju journalister och andra helt tokiga när man säger. Men det vågar jag nog påstå faktiskt att man hade. För att samtidigt som man avskydde nazismen så älskade man ju företeelsen, för att man skrev hela tiden om nazism. Direkt att det ploppade upp någon liten kille någonstans i någon landsbygdsort som satte upp ett klistermärke, då gjorde man intervju, och sen var det organiserad nazism. Det vågar jag påstå att det var det inte. De här killarna hade inte läst Mein Kampf hemma på kammaren och vad ska man säga, i grunden bearbetat den nationalsocialistiska ideologin och kommit fram till att det här är verkligen det jag står för. Utan jag tror att de absolut flesta tillhörde en grupp människor som likt mig själv, som var sökande helt enkelt. man växte också upp i områden där spänningarna mellan invandrare och svenskar var påtagliga. Detta under en period då man egentligen inte riktigt visste, eller skulle jag nog kunna säga vågade, ta i frågan. Det är en känslig fråga, tyckte man, vilket inte på något sätt är. Har aldrig varit, kommer inte vara liksom. Det är ingen känslig fråga. Om vi vågar adressera ett problem, ta i det, så är det aldrig omöjligt att lösa det. Men vi måste på något sätt se det först. Och jag menar, vi kunde ju alltså på den tiden, vi blev utmålade i lokalpress som organiserade. Vi var en nazistisk förening eller organisation, och vi hade möten, och det lät väldigt organiserat, vilket inledningsvis absolut inte på något sätt var. Vi kunde till exempel, jag pratade med en god vän till mig då, som vid tiden var representant för, vad ska man säga, ett av de mer traditionella politiska ungdomsförbunden, och han nämnde någon gång, han sa det, att det var lite märkligt, därför att vi kunde lyfta en fråga som på allvar var viktig och jobba med den i månader. Och hade vi då tur så kom det någon från de här lokaltidningarna då, så skrev man en liten notis om det här. Medan vi kunde ju sitta på Marieberg och sen tänka att nej, nu har vi inte gjort någonting på länge här. Nu har det inte stått någonting om oss i tidningen. Och sen tog vi en hakorslagga och hissade upp på rådhuset i Karlskrona. Och sen hade du en löpsedelskampanj i en vecka om hur hemsk nazismen var.
Mm. Vi kommer ju ta en liten bryt här på några sekunder, för vi måste bjuda in Anders igen i samtalet här på grund av våran länk. Men vi ska prata självklart med Anders om mycket, mycket mer.
Och där var vi tillbaka från våran lilla paus.
Kaffepaus hade varit gött. Mm. Vi pratade ju om väldigt mycket om Anders barndom och ungdom där vi pratade lite grann. Men jag har lite funderingar, jag som själv är utländsk, och vi pratade om det lite innan, att jag hade liksom 90-talet och det hade du med. Vad hängde ni liksom, vad ni ute efter? För jag, i min värld så ser jag ju liksom, det ni gjorde var ju att ni gick ju liksom i grupperingar och verkligen leta efter liksom att bråka och skapa slagsmål med invandrare, självklart då. Var det så? Var det strosade ni runt liksom era kängor och tyckte det här var kul? Eller var, för även om man har åsikter så behöver det inte betyda liksom att man behöver liksom ut och göra såna här saker genom att slåss eller bråka med första invandrare man såg. Eller hur gjorde ni liksom?
Ja, det är klart att det fanns inslag av det också sen. Sen samtidigt när efter det att vi 94 hade bildat, alltså NSF, Nationalsocialistisk Front, vilket växte relativt fort. För det blev ju så småningom den största i efterkrigstid, och i alla fall öppet nazistiska organisationen. Och även om man idag som vuxen kan se viss organisatorisk brist, så var det ju, men det var ändå en organisation, va? Och det var man inte riktigt van vid på det sättet, så att samtidigt på ett sätt ville ju vi tona ner det här spontana liksom skinheadsvåldet som, precis som du beskriver, man gick runt på stan egentligen och angrep i princip vem som helst, och jag vågar nog säga utan att ha några bevis för det, men jag vågar nog påstå att de flesta bråken var nog inte med invandrare, utan det var faktiskt med svenskar som man stötte på. Så att det inslaget det fanns och var ganska påtagligt. Men vi ville ju på något sätt motverka detta då, och det var inte för att vi ville att det var någon god gärning, utan vi ville ju ha en mer organiserad form där man hade... där man byggde upp en gruppering av människor som man effektivare kunde styra, alltså rikta våldet mot dem som man upplevde var ett problem. Och det var väl det som, tror jag, skilde vår organisation från mycket av det som hade varit tidigare.
Men jag tänker lite grann, det som händer är ju liksom att ni växer ju väldigt fort och ni får ju ändå liksom ett grepp om mycket yngre och äldre självklart människor också. Men jag tänker, var det så att man fick uppdrag typ så här, det här ska du göra eller det här är bra om ni gör, eller hur jobbar ni med det?
Ja, det var det. Vi var ju unga och oerfarna på alla sätt, så att vi gjorde ju det vi kunde. Vi kopierade eller stal rakt av organisationen från 30-talet i princip. Vi läste allt ifrån alltså uppbyggnad av tyska SA, vilket vi på något sätt i miniatyr försökte då liksom att kopiera eller efterapa. Och därför så hade vi ju, vi byggde upp en organisation som hade lokal avdelningar, ortsgrupper, och sen då i Karlskrona så satt det som man kallade för riksledningen. Och sen hade man olika uppdrag, och oftast var ju det ganska så, nu ska jag inte liksom göra detta oskyldigt, men det kunde ju vara liksom att sälja vår tidning eller dela ut flygblad eller liknande då, va? Men det kunde också vara att till exempel lokalt då, om det fanns partier eller organisationer eller personer som stod upp mot det här på ett sätt som vi tyckte var orimligt då, att utsätta dem för olika typer av aktioner, hot och bete sig illa helt enkelt.
För jag tänker lite grann, jag kommer ihåg i Trollhättan så brändes ju, då var det ju då den första moskén som brann upp ju. Och sen var det också någon som blev väldigt grov misshandlad även i Trollhättan och självklart i många andra städer. Var det här någonting som ni uppmärksamma på det sättet, att det var typ så här, ja men det är goda gärningar, det är rätt personer, vi tar in dem och typ så här hyllar dem lite extra, eller klättrar man också på något sätt i hierarkin om man gjorde ju värre saker man gjorde?
Ja, men så var det. Alltså det fanns ju olika typer av, det fanns ju de som kanske blev ortsgruppsledare. Det var ju människor som man inte ville skulle vara, vad ska man säga, de mest våldsamma. Därför att de ville man ju, det skulle vara de som hade förmågan att organisera, att samla människor under sig. Men sen, givetvis så på varje ort så ville man ju ha ett antal personer som hade ett våldskapital naturligtvis. Och ju större, desto bättre. Och de blev ju naturligtvis, de fick ju sin del av uppmärksamheten. De blev ju någonting genom att utföra de här handlingarna, att göra de här sakerna. Och återigen så var det ju det att det jag nämnde innan, det här med att om politiker vände sig emot oss. Samtidigt var det ju som så att det var ju det som skapade vår möjlighet, därför att ibland brottas jag med tanken, jag ska inte säga att vi ska stå tysta mot intolerans, det ska vi definitivt inte göra, men ibland tänker jag som så här, att när vi hade våra demonstrationer, vi var på ett ställe, minns jag, det var i Karlshamn, och vi var kanske, jag vet inte, 100-150 personer. Och jag ska inte säga att man på något sätt i Karlshamn kände till detta och hade tagit ett gemensamt beslut att inte ge oss uppmärksamhet. Tidningen gjorde man det, man blåste upp det här. Men det var oerhört lite folk ute på gatorna. Och jag tror att det fanns en gemensam jobbig känsla bland oss som var med. Därför att vi ville ju någonstans skapa reaktion. Vi ville få folk att bli förbannade och upprörda. För då på något sätt så bekräftade ju liksom oss och att vi fanns, så att vi hade en möjlighet att påverka och visa vilka vi var. Ibland tänker jag så att hade inte det bästa varit om folk helt enkelt bara stängde dörren, gick in, drog ner rullgardinen Och så hade vi kommit marscherande där och inte en människa hade tittat eller sagt eller skrikit någonting.
Jo, det är ju det bästa vi gjorde.
Ja, det hade faktiskt varit. Men återigen, det är viktigt här att man inte raljerar med de här frågorna. När det kommer till nazism och det spelar ingen roll om det är nazism eller som idag så har du kanske mer religiös extremism. Det spelar ingen roll vilken ism det är. Man måste stå upp och visa tydligt var man står. Det tror jag är oerhört viktigt. Men ibland så kan man bemöta extrema tankar på lite olika sätt. Och jag vill bara kasta in en snabb här. Vi var nere i Ronneby. Det här var tidigt. Jag var väl 18 års ålder, någonting. 18-19. Jag hade avtjänat mitt första fängelsestraff. Flyttade till ett av mina första boenden i Ronneby. Och där hade vi då organisationens lokaliteter. På den tiden kunde man gå omkring med hakorsflagga mitt på stan. Det var ju alltså inte olagligt. Vilket vi gjorde. Vi var ute en handfull, eller ja, vi kanske var 10-12 personer. Och så gick vi där, vi hade hakorsflagga och då kom det en äldre man. Där var det på kvällen, det var ju inte så många som såg det här. Så sa han till oss, det liksom bara, jaha, är det en hakorsflagga? Så, ja, det är det, sa vi. Jaha, är ni nazister? Ja, jo, det är vi, sa vi. Det är vi då. Ja. Det kan inte vara många som är det numera, sa han. Alltså en klockren kommentar. Hela detta lilla tåg gick ju hem med skam och svansen mellan benen. Hade han attackerat oss och skrikit åt oss så hade det varit oerhört mycket bättre för vår del. Men det här var ju ganska tungt alltså. Och jag tror att ibland så kan den typen av, jag gör det enkelt för mig, dumma tankar faktiskt bemötas på ett så enkelt, nästan simpelt sätt som gör att man tappar ansiktet.
Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Men om vi spolar fram lite grann då. Några år här så det hände ju massa saker den här tiden såklart, och hur mår du under resans gång här rent psykiskt och i ditt eget hjärta, för att du säger att du avtjänar ditt första fängelsestraff och det kommer ju komma några fler och till slut så hamnar du ju på ett riktigt dåligt ställe.
Mm. Ja, jag håller ju på fram till 99 egentligen, då en av mina äldre bröder då omkommer i en MC-olycka. Samma år så har du också polismordet i Alexander, vilket då utförs bland annat av en medlem i den organisation som jag själv då representerar. Och med flera andra grova våldsdåd och brott så blir hela den här, vad ska man säga, komporten lite för mycket för mig. Så 99 är ett år som jag av då bland annat de här anledningarna faktiskt väljer att lämna den nazistiska organisationen. Inte för att jag har bytt åsikter. Det gör man ju inte över en dag, utan den krassa verkligheten är ju att jag var trött. Att ständigt bli gripen, anhållen, häktad, fängslad. Att vara omgiven av hat från människor runt omkring, våld och allt det elände som vi faktiskt utsatt både oss själva för, men framförallt människor runt omkring oss i form av de som drabbades av vårt skit, va? Och sen familj och nära och kära. Allt detta blev lite för mycket, så 99 så lämnar jag. Jag får hjälp av goda vänner, eller människor som blev goda vänner, de som fanns runt omkring mig, vuxna människor. Och under några år så vände jag fullkomligt på mitt liv. Jag bygger en familj, jag får ju barn. Jag försöker skapa en det här traditionella familjelivet liksom. Jag jobbar. Men likt alla som befinner sig eller har befunnit sig i ett missbruk, det här är ju precis som vilken alkoholist eller narkoman som helst, vilket folk kanske inte tänker på. Därför att en kriminell och destruktiv livsstil sätter sina spår precis som droger gör. Och du kan också få återfall precis som vad det gäller droger. Så efter några år så började jag må allt sämre. Jag upplevde att jag under de här bra åren, om man säger, efter att jag hade lämnat där, jag menar, jag blev hyllad och jag blev inbjuden på, det var kändisfester och jag var på olika galor och jag var på TV, med TV och vad man än sa så var det ju jättebra. Och någonstans så hann det där fatt mig och jag mådde allt sämre och jag tyckte att, jag menar, det viktiga här var inte att vara ärlig, utan det var att säga goda saker. Men det är ingen annan som hade bett mig att göra det, men jag märkte ju att sa jag goda saker så tycker folk det är bra. Och då tycker de att jag är bra. Men jag kände mig inte så här inne. Jag kände mig inte god, jag kände mig inte bra. Jag kände mig liksom allt sämre och rutten invändigt. Jag kände att jag ljög för mig själv. Jag kände att jag ljög för andra. Inte att jag var någon galen fullblodsnazist på något sätt. Jag hade nog brottats och bekämpat en hel del av mina knepiga tankar. Som jag på något sätt närt under ganska många år. Men det fanns mycket kvar. Mycket att bearbeta. Och sen just det här svarta tunga inom mig. Så jag började falla tillbaka i ett psykiskt väldigt mörk plats att befinna sig på. Jag misskötte mitt jobb. Jag började använda steroider, jag började använda olika typer av narkotiska preparat. Jag föll tillbaka till det enda som jag egentligen kände, det vill säga kriminalitet. Jag flyttade till Stockholm. Jag svek mina nära och kära, min familj, mina barn. Och började leva ett genomsyrat kriminellt liv och levande uppe i Stockholm.
Men får bara avbryta där. Jag tänker bara lite grann att du var hur många gånger har du suttit i fängelse?
Jag är väl dömd till, ja, är det sex gånger
tror jag. Vad är du dömd för olika saker?
Allt från hets mot folkgrupp till vapenstölder. Det är väl även våldsamt upplopp. Ja, den typen av brottslighet.
Men jag funderar lite grann. För det här är ju superintressant. För att man kommer in lite djupare egentligen. För grejen är typ så här. Vad pågår i ens huvud när man har så mycket hat då, eller när man lever i något kriminellt liv? Bryr man sig aldrig någonsin vilka man skadar längs vägen? Är man egoistisk, eller är det liksom, vad är det som gör att det driver en att skada andra människor egentligen?
Ja, det är ju en adekvat fråga naturligtvis. Jag tror att de flesta som befinner sig i en sån situation, lever det livet. Jag tror inte att om man frågar dem, man skulle adressera dem den frågan att varför utsätter du människor för det här hatet? Jag tror inte riktigt att man ser det så. Därför att man befinner sig i en sån destruktiv plats. Och nu menar jag inte att raljera med det här eller frånta det personliga ansvaret. Det har man definitivt. Men jag tror inte man ser det. Man ser inte sitt eget beteende, utan man ser bara konsekvenserna av sitt eget beteende. Man möts av hat, förakt, du är inte välkommen på en arbetsplats, du är inte välkommen liksom i olika sociala sammanhang. Detta på mycket goda grunder naturligtvis, därför att man har betett sig som man har gjort. Men du ser inte det, du ser bara denna åtminstone jag såg det så. Jag såg bara liksom denna fullkomliga mur av misstänksamhet och tveksamhet inför mig som person. Jag såg inte, jag såg inte min egen del i det. Jag kunde väl stundvis naturligtvis brottas med det, men jag såg inte, eller valde nog att inte se, att inte förstå att det stora problemet i mitt liv, det var inte alla andra, utan det var ju faktiskt mig själv.
Men kommer det ingen skam i livet? Kommer det ingen, alltså jag tänker på nära och kära, din mamma och pappa var ju förmodligen inte glada på dig, dina resterande syskon. Jag menar, känner du inte någonstans typ så här att du blir kanske även att man skäms och att man på något sätt liksom har ju redan gett upp allting, så man skiter i allt?
Det är klart att det fanns ju, men en människa, och jag tror att jag kan tala för inte bara mig själv utan många i den situationen som har levt på det sättet som man har gjort under kanske omständigheter som har tuggat lite på den moraliska kompassen, kombinera det med steroider och droger och allmän kriminalitet. Alltså det blir ingen bra kombo. Återigen, det är inte att frånta mig själv med det ansvar som man hade, utan det är nog mer bara liksom att det är liksom en kombination av ingredienser som verkligen mynnar ut i en väldigt, väldigt dålig soppa. Det är alltså, det skapar en ganska kall och eländig människa som förmodligen ser att de flesta problemen är andra människor, inte ens egen, sitt eget handlande.
Nej. Men sen så händer ju någonting så att du hamnar i tvänget i Polen. Och vad är det som föranleder den händelsen, och vad är det som händer i dig när du är där?
Tack för att ni har valt att lyssna på oss idag. Men nu ska vi avrunda det här avsnittet med Anders, för att det blir lite längre än vad vi har förväntat oss. Men ni får möjlighet att lyssna på del 2 imorgon. Så håll ut.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.